Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, hemskt mycket välkomna till ännu ett avsnitt av 24 frågor. Jag heter Karl-Anders Lindahl och det här är en podcast av Nytt 24 tillsammans med Acast. Och med mig har jag socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Välkommen hit!
Tack så mycket! Kul att få vara med.
Du är faktiskt den första ministergästen vi har i den här podden. Hur känns det att spräcka det glastaket?
Det känns ju väldigt bra såklart. Det är alltid kul att få vara först.
Ja. Så är det. Men jag tycker att vi kör igång helt enkelt.
Det är 24 frågor, en podd om politik. 24 frågor med intressant gäst. 24 frågor, nu drar vi igång igen. Det är 24. 24 frågor.
Fråga nummer ett.
Ja.
Varför heter du Annika?
För jag är född på 70-talet. Min bror heter Tommy och jag har en stora syster, men hon heter inte Pippi i och
du
för
har
sig.
En bror som heter Tommy.
Jag har en bror som heter Tommy.
Hur har det känts genom livet?
Ja, det har varit helt okej okay, faktiskt. Man får raljera lite med det. Men 70-tals föräldrar, du vet.
Fråga nummer två. Vilket var ditt första jobb?
Mitt första jobb var att jag tvättade hår på en frisersalong. Det var inte så jättekul. Det var såna här rika tanter som ville att man skulle ha väldigt hett vatten eller väldigt kallt vatten och hade massa specialönskemål även på det här området.
Var var det här någonstans?
Det var på Heden i Göteborg. Ja, jag är ju göteborgare. Så det var ju mitt i centrala stan där.
Det är den här stora fotbollsplanen där vid, va?
Precis, man spelar Gothia Cup och sånt där.
Exakt. Du var bara anställd för att tvätta hår?
Tvätta hår och handdukar då. Så det var liksom.
Det låter som ett sånt här plusjobb.
Ja, det var lite åt det hållet.
Fråga nummer tre, gillar du skräckfilmer?
Ja, det gör jag.
Varför det?
Ja, för att det är häftigt när man blir så där riktigt rädd. Det ska vara lite så här psykologiska skräckfilmer som man liksom. Ja, jag tycker om skräckfilmer.
Fråga nummer fyra, vilken låt har du på hjärnan just nu?
Oj, ja, alltså det, just nu så är det ganska mycket Astrid Lindgren-låtar tyvärr. För jag har en 8-åring hemma som snart ska uppträda i en Astrid Lindgren-musikal, Var Madicken. Aha. Som sjunger från morgon till kväll, liksom olika Astrid-låtar.
Är hon bra då?
Hon är faktiskt väldigt bra.
Hon kanske inte lyssnar, så du får ju vara ärlig här. Men
det är mycket sång. Så mycket kan jag säga. Ja, mycket sång.
Absolut. Ja. Fråga nummer fem. Har du någon ovana som du skäms lite för?
Oj, gud vad svårt. Det har jag säkert massa ovanor som jag skäms lite för. Jag är extremt dålig på att plocka bort min disk efter mig.
Okej. Men du har diskmaskin?
Ja, jag har diskmaskin, ja. Absolut. Men du vet, jag går från bordet hemma och så lämnar jag tallriken kvar till min sambos avsky.
Det är ju vidrigt.
Ja, det är inte så bra förebild för barnen heller, kan jag säga.
Nej. Så här. Är det någonting du jobbar på?
Lagom mycket, kan man väl säga.
Fråga nummer sex. Hur ofta händer det att folk inte har någon aning om vem du är?
Det händer ju fortfarande ganska ofta, skulle jag vilja säga. Ja. Dock så är det ju så att när man liksom har suttit lite mer än 2,5 år som minister så är det ju allt fler som känner igen en. Och det är ju klart att det är ju någonting som förändrar livet lite grann. Någon börjar prata med en i ICA-kön eller kön på Willys när man inte ser så kul ut på helgen. Liksom. Ja. Man börjar tänka mer på det.
Ja. Fråga nummer sju. När insåg du att du var socialdemokrat?
Det gjorde jag väldigt tidigt i livet. Mm. Jag har alltid röstat på Socialdemokraterna. Jag är ju liksom uppväxt, jag är ju en arbetarunge uppväxt i Bergsjön. Och har alltid varit samhällsengagerad. Men innan jag blev engagerad i partipolitiken så var det mycket facket för min del.
Mm-hmm. Fråga nummer 8. Vem i regeringen har bäst humor? Vem är roligast?
Alltså, Alice är ju väldigt kul, måste jag säga. Jag har förstått att Anders Ygeman inte alltid uppfattas som en sån kul typ liksom, när han
står
i...
på Instagram.
Ja, men det är också så här olika intervjuer. Min bror Tommy för övrigt då, frågade mig vid något tillfälle om Anders Ygeman aldrig någonsin ler. Men det måste jag faktiskt säga att han är ju en väldigt kul kille vid sidan av liksom.
Ja, den uppfattningen har ju faktiskt jag också fått. Men det blir väl så när man bara står och pratar om allvarliga saker i tv hela tiden.
Precis.
Men nog om Anders Ygeman, fråga 9. Du har blivit någon slags superminister nu när det här spelas in. Kan du berätta mer om det?
Ja, det kan jag absolut göra. Min kollega här på Socialdepartementet, Gabriel Wikström, är ju för tillfället sjukskriven. Han har ju känt av utbrändhetssymptom och valde att dra i handbromsen och kliva av under en tidsperiod. Och jag är ju chef för Socialdepartementet och har under den här tidsperioden tagit över hans frågor. Både sjukvården, hälso- och sjukvården, idrotten och folkhälsan utöver socialförsäkringarna. Så att det är klart att för tillfället så är det en del att göra. Men det är också fantastiska medarbetare här på departementet och i Gabriels stab som nu ser till att allting fungerar.
Men det låter ändå som väldigt mycket att göra.
Jo, det är det ju såklart. Men då handlar det ju om att man organiserar arbetet på ett bra sätt. Och jag tycker att det har vi gjort. Vi har som sagt varit jättemånga duktiga medarbetare. Det har jag också kring mig, då har alla ministrar omkring sig. Och som också kliver fram och hjälper till. Och så fördelar man om det lite grann och jobbar. Och nu så framförallt så ser vi fram emot att Gabriel ska få en chans att komma tillbaka igen.
Men du är inte rädd att det blir för mycket att göra då?
Det måste man ju alltid tänka på. Jag är ju 42 år nu och har ju haft ett antal sådana här ledande positioner genom åren. Och jag brukar vara väldigt noga med att säga att man är inte bäst om man arbetar flest timmar, går upp klockan 5 på morgonen och börjar träna. Det är liksom inte det, utan det handlar om att man måste få en arbetssituation som är balanserad och att man ser till att skaffa sig det tillsammans med sina medarbetare. Som också innebär att man kan få en återhämtning, för det är också då först som man faktiskt kan göra ett bra jobb. Och det där är någonting som vi behöver prata mer om i Sverige. Vi har en situation där inte minst väldigt många unga människor, faktiskt under 30, hamnar i den situationen som Gabriel befinner sig i nu. Att man börjar må väldigt dåligt och att... Att vi behöver prata mer om att just man behöver ha och faktiskt får ha och bör ha en balanserad situation i livet.
Ofta handlar det väl också om någon slags effektivitet. Alltså att man lägger ner väldigt mycket tid på någonting som kanske syns väldigt mycket men som inte har någon slags påverkan på jobbet.
Exakt. Det är jätte, och det är ju otroligt viktigt när man har den här sortens jobb som jag har, eller vilket jobb som helst egentligen. Men också den situationen som vi tillfälligtvis har här nu då, att just verkligen fundera på vad är det nu i den här situationen som vi ska prioritera, hur kan vi fördela arbetsuppgifterna oss emellan, hur ser vi till att alla får en vettig arbetssituation, för det är också då man är mest effektiv.
Fråga nummer 10. Skulle du kunna tänka dig att bli statsminister någon gång?
Herregud, vi har en fantastisk statsminister i Sverige som jag är jätteglad över att få arbeta tillsammans med och vara en del av hans lag. Jag reflekterar inte över det just nu. Det är ju också så att jag klev ju in i partipolitiken hösten 2014 och gick då från en roll som ordförande för ett fackförbund på tjänstemannasidan och in i partipolitiken. Så jag är väldigt nöjd med att få hantera alla dessa områden som jag har idag just nu.
Har det varit en lite för snabb resa kanske?
Ja, jag kan väl säga så här att jag tyckte ju att det var en fantastisk möjlighet att kliva in i regeringskansliet och ansvara för de här frågorna. Och jag har ju som sagt varit i den fackliga rollen och som jag har verkat i många år, jobbat med väldigt många av de frågor som jag har på mitt bord idag.
Fråga nummer 11. Och den här har jag faktiskt sett fram emot hela veckan. Fråga nummer 11. Vilken är din bästa Göteborgsvits?
Åh, herregud. Det är jättesvårt. Nej, jag kan inte dra en Göteborgsvits här nu. Det blir jättekonstigt.
Det blir inte alls konstigt.
Nej, jag sparar på den.
Okej, du får höra av dig. Fråga nummer 12. Vad får du känna att det är dags att gå hem från en fest eller en middag?
När kanske människor blir för fulla och det inte är så kul längre.
Ganska rimligt.
Ganska rimligt. Så här.
Fråga nummer 13. Vilken åsiktsmotståndare har du störst respekt för?
Ja, men jag brukar nog skulle jag vilja säga att jag har brukar ha respekt för ganska många av mina åsiktsmotståndare. Oj, jag måste ju ha fått tänka till en sekund här.
Ja, det gör ingenting.
Jag tycker att hon är ju inte så jätte känd kanske, men det finns en moderat som heter Lotta Finstorp som har suttit i socialförsäkringsutskottet tidigare. Och det som gör att jag har en stor respekt för henne, det är kanske inte det att hon är den tuffaste debattören, utan det är det att hon är en genuin politiker. Hon ser inte politiken som ett spel bara där det handlar om att slå på varandra, utan hon är en person som, även om hon och jag har olika grunden, olika syn på kanske hur samhället ska organiseras eller utvecklas, så har hon brinner hon genuint utifrån sitt perspektiv för att göra samhället bättre för människor. Det respekterar jag hos politiker oavsett vilken partifärg man har.
Borde fler politiker vara kanske mer ideologiskt och kanske lite mer ärligt drivna, tycker du?
Ja, jag tycker det. Nu är jag väldigt rak så här. Att jag tror att en av de saker som gör att politikerförakt ökar, nu är jag väldigt rak så här, det är just när man söker sig till politiken och sen ser politiken som ett spel. Det handlar ju i grunden om att vi har uppdrag på våra medlemmars liksom, vi har våra medlemmars uppdrag och Sveriges befolknings uppdrag att göra livet bättre för människor. Sen kan vi se olika vägar till hur vi ska åstadkomma det. Men när man istället bara går in i politiken och försöker dra liksom fem snabba för att se fräck ut i TV, det tycker jag kanske har blivit lite för mycket av den bara.
Tror du att det var en bra grej för dig att du kom lite utifrån, att du inte haft exakt samma karriär som andra politiker i din ställning?
Jag kan säga att jag har haft jättestor nytta av den bakgrund som jag har haft med mig in i politiken, både utifrån att ha jobbat ute på de arbetsplatser där jag ansvarar.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
För en del av frågorna idag. Men också den fackliga bakgrunden jag har i vad som spelar roll för människor ute på arbetsplatserna. Jag har väldigt stor nytta av det i det politiska uppdraget.
Fråga 14. Om du inte hade varit politiker, vad hade du jobbat med då?
Ja, det hade varit samhällsfrågor på något sätt. Och jag valde ju tidigt, jag var ju jätteung när jag valde att engagera mig fackligt på min första arbetsplats.
Hur gammal var du?
20 tror jag. Och hade ju en tillfällig anställning som så många andra. Och började engagera mig fackligt. Jag gick till fel fackförbund och försökte bli medlem och sånt där. Jag hade inte så bra koll liksom. Försökte bli medlem i Kommunal. Det var liksom...
På frisörsalongen eller?
Nej, det var efter frisörsalongen. Jag hade precis börjat jobba i Göteborgs stad då, ute i Angered med arbetsmarknadsfrågor.
Ja, ja. Nej, men då är det inte så konstigt att man försöker gå till Kommunal.
Nej, men jag var ju tjänsteman. Skulle gå med i SKTF. Och där blev jag så småningom förbundsordförande faktiskt. Men det tog ett antal år.
Ja. Men för att återkomma till frågan. Vad tror du att du hade jobbat med?
Jag tror att jag hade jobbat antingen kanske då jobbat i något fackförbund eller någon samhällspolitisk organisation på något sätt. Eller för den delen, vilket ju är jättekul i någon kommun med samhällsfrågor, arbetsmarknadsfrågor kanske eller något liknande.
Fråga 15. Vilken fråga tycker du, politisk fråga, tycker du diskuteras på tok för lite i Sverige?
Ja, man kanske inte kan säga att den diskuteras för lite. Jo, i någon mån. Jag skulle nog vilja säga så den utveckling som vi har haft i Sverige de senaste 15 åren. För Sverige har ändå förändrats de senaste 15 åren. Det är en verklighet som man kan följa i siffror. Att det finns en stor grupp människor i Sverige som har fått det väldigt mycket bättre, vilket är jätteroligt. Löntagare i Sverige har haft en bra löneutveckling. Lönen har ökat med 66% sedan 95. Men vi har också en situation där vi har grupper i samhället som definitivt har halkat efter. Och där man kan se att deras köpkraft har minskat. Och vad det betyder för ett samhälle som Sverige, som ändå bygger på generell välfärd och att alla ska hänga med, och vi är ett litet land, vi behöver ta vara egentligen på varenda unges potential för att vara ett framgångsrikt land. Den frågan diskuteras framförallt kanske lite för lättvindigt idag, och det är klart, är man socialförsäkringsminister och hälso- och sjukvårdsminister så ser man ju det här så himla tydligt.
Men är det inte det, vad tror du att det beror på att vi inte pratar så pass mycket om det som du kanske skulle vilja?
Jag kan tänka så här att det som vi pratade om tidigare, att politiken kanske allt mer tyvärr har blivit mer liksom ett spelteori, och att man kanske inte diskuterar de riktiga frågorna på rätt sätt. Det tror jag är en del i det, att vi förenklar väldigt mycket idag. Men det är också så att vi har haft en utveckling inom media där det finns allt mindre resurser till liksom riktigt grundlig journalistik, utan det, alltså allting går snabbare, medieklimatet går snabbare, liksom nyhetsflödet går snabbare, vilket gör kanske att vi har tappat lite grann av de här forumen där man kan diskutera frågor på djupet. Man tror kanske också, tycker jag, att man ibland tror att väljare liksom suktar efter de här enklare budskapen, men jag tror att också många väljare faktiskt egentligen skulle önska en mer ärlig och djup diskussion i olika frågor.
Fråga nummer 16. Vem i politiken gör dig argast?
Ja, det måste jag ju ändå säga att det är väl Jimmy Åkesson.
Varför?
För att för mig så personifierar han väldigt mycket den populism som vi pratar om. Dels att de står för grundläggande värden som jag tycker är helt förkastliga. Det är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter. Men också att de på ett väldigt förenklat sätt försöker plocka poäng i olika frågor. Jag är ju som sagt ansvarig för sjukvårdsfrågan. De vill ju nu bli det nya sjukvårdspartiet, och jag hörde på den presskonferensen och de säger att nu kan man kapitalisera på sjukvårdsfrågan för det finns en möjlighet att göra det. Och då tycker jag att det är... Jag har sagt detta till honom också, tittat honom i ögonen och sagt att jag tycker det är populism. Det gör man.
Du tar inte sjukvårdsutspelet på så stort allvar med andra ord?
Nej, definitivt inte. Man har lagt reformer för 8 miljarder, inte en enda krona finansierad. Vilket jag också har sagt till honom. Så att det är liksom...
Hur reagerar han då?
Nej, han hävdar ju naturligtvis att det kommer finansiering så småningom. Det är lätt att göra det.
Fråga 17. I höstas så hamnade du ofrivilligt uppe i rampljuset när en moderat tjänsteman kallade dig för hora i en livesändning. Hur ser du tillbaka på det idag?
Det var ju det var en väldigt märklig situation. Jag satt i riksdagen dessutom på ett seminarium när min prästis kom och sa att du borde nog titta på den här videon. Det är klart att jag blev väldigt förvånad. Jag visste ju, och i och med att jag är aktiv i sociala medier, jag tycker det är en viktig plattform att liksom kommunicera med människor, så visste jag ju att det var en allt mer tuffare ton. Liksom. Men jag var lite förvånad. Jag tittar på det så här i efterhand nu och tycker väl att det är just ett uttryck för den här förråade tonen i det politiska samtalet också. Och det tog väl sig till sin extrem just den här eftermiddagen.
Men på ett personligt plan, det här med att du måste ta det här med din familj och sånt, hur kändes det?
Nej, det kändes ju, det var ju kanske det som på det personliga planet tog absolut mest. Jag har ju en 13-årig dotter som rör sig i sociala medier hela tiden liksom. Och jag visste ju så fort jag såg det där och den spridning som det fick, att hon var i skolan med alla sina klasskompisar och att det där väldigt snabbt skulle dyka upp på deras telefoner där liksom. Jag tycker också att det är så här att vi står ju ändå både som politiker och vuxna människor i någon mån för att vara en förebild i de här samtalen i liksom sociala medier. Och det här var ett ganska grovt övertramp.
Tänker du på det någon gång?
Ja, det gör jag. Jag tror också att det har ju präglat liksom mitt sätt att vara i sociala medier och försöka vara i sociala medier, och att jag tänker på hur jag uttrycker mig. Jag hoppas ju också och tror att det var en väckarklocka för fler, att det blev så här extremt liksom den här eftermiddagen, och att vi behöver påminna oss om hela tiden om tonen i sociala medier. Jag ser ju också framför mig att vi är på väg in i en valrörelse, och om det skulle fortsätta i den här riktningen så är ju risken att det blir en väldigt, väldigt giftig valrörelse som inte alls handlar om sånt som faktiskt rör människor.
Fråga 18. Trivs du bra med att vara en offentlig person?
Alltså det är ju en del av det här uppdraget, att det blir så att man blir en offentlig person. Det som är bra med det, det är ju klart att man har en möjlighet att påverka i frågor som är väldigt viktiga och som jag brinner för. Den plattformen ökar ju betydligt med att man blir en offentlig person. Det negativa med det är väl kanske just det här att när man går på helgen liksom, utan smink och med sina joggingbyxor, så tänker man lite mer på att folk tittar på en.
Ja. Fråga 19. Hur märker man på dig att du är väldigt upprörd?
Ganska lätt tror jag. Jag är ganska mycket sån här känslomänniska. Jag har noterat mig själv när jag sitter bakom statsministern i så här partiledardebatter i riksdagen.
Ja, just
det. Det syns väldigt tydligt på mitt ansikte vad jag känner och tycker. Och det är någonting som jag har faktiskt följt mig under hela mitt liv. Det här att det,
ja, det syns. Det blev ju väldigt uppmärksammat. Oh no, he didn't, Annika. Hur var det att hamna mitt uppe i det?
Ja. Jag känner ju mig själv ganska väl. Så att jag tänkte väl efterhand att oj då. Men ja, man får bjuda på det också. Det är sånt som jag är.
Det tycker jag också. På 20, du har skrivit bunken här. Det här tycker jag är väldigt roligt. Vi har en bunke här med frågor. De är ännu inte så många, men det går helt enkelt till så att du tar en lapp och så läser du högt och så svarar du på frågan.
Åh gud, vad är det här?
Det kan bli lite vad som
helst. Det kan bli lite vad som helst.
Det är Nyheter 24:s redaktion som har skrivit frågorna.
Finns det något hos dina politiska motståndare du kan känna dig lite avundsjuk på? Ja, det gör det såklart. Den här tycker jag var ganska lätt. Mm. Det är klart att när man sitter i opposition så behöver man ju många gånger inte ta ansvar för de förslag man lägger fram eller den ilska man uttrycker gentemot regeringen i olika frågor. Det är en större frihet såklart. Å andra sidan så har ju de ingen möjlighet att kunna påverka den svenska politiken i någon utsträckning heller.
Skulle du trivas som oppositionspolitiker, tror du?
Nej, jag tror inte det.
Fråga 21. När var senaste gången du gjorde någonting riktigt pinsamt?
Enligt mina döttrar så gör jag det precis varje dag, hela tiden. Det är det enda min 13-åring säger till mig, att jag är superpinsam.
Vad kan det vara då till exempel?
Ja, men det kan vara, de tycker att jag är ganska tokig. Men jag är ju ganska spontan av mig, liksom sådär. Så att, ja, det kan vara vad som helst. Att jag utbrister någonting när de har sina kompisar hemma till exempel. Mm. Det är det värsta de vet.
Är du en sån här pinsam mamma som kommer med popcorn? Och,
Jag startade ju ett Snapchat-konto i helgen efter mina döttrars önskemål. Min 13-åring döpte mig till min tuntiga mamma. Liksom.
Ja. Men jag tror att alla föräldrar ska väl vara, man ska väl vara pinsam.
Det ingår.
Fråga 22. När var senaste gången du var uppe en hel natt?
Oj.
Nu viskar din pressis någonting.
Vad viskade du? Kongressen. Ja, kongressen. Det var jag nog nästan uppe hela natten faktiskt. Det är sant. Då jobbade vi ganska sent på natten där. Och sen var det också festen och kvällarna. Det var väldigt trevligt.
Fråga 23. Hela regeringen, alltså statsråden, hamnar på en öde ö långt ute i Stilla havet. Vem klarar sig längst?
Oj. Alltså det är ju säkert Alice, tror jag.
Varför det?
Hon är ganska så street smart på något sätt.
Ja, hon bygger en flotte.
Hon är antagligen på med oss andra på något sätt och sätter sig på oss och flyter iväg. Nej, jag vet inte det liksom. Skulle jag kunna tänka mig. Det finns liksom inga gränser.
Jag får en väldigt grov bild i huvudet. Fråga 24. Hur känns det nu?
Ja, ganska bra faktiskt. Ja. Sommaren närmar ju sig och det är ganska bra.
Ja, nej, men då får jag tacka så hemskt mycket för att du ville vara med. Och tack till er som har lyssnat. Skicka gärna in synpunkter och tankar och förslag på gäster till 24fragor@nyt24.se. Vi ses och hörs nästa vecka helt enkelt. Så jag och Annika säger tack och hej helt enkelt.
Ja, tack så jättemycket. Kul att få vara här. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.